Podplay.
Det här är podden Alla våra ligg. En podd om sex, sexualitet och om att äga sina val.
Okej, okay, jag dreglar.
Men jag är på.
Alla andra killar jag har sugit av har älskat det. Och nu har jag gjort samma trick på dig och du har inte sagt till. Ursäkta.
Men hur vanligt är det med att de inre blygdläpparna är utanför?
Vi kändes liksom som ett ungt konstnärspar i Paris. Va? Det var så himla kul och coolt att se en kvinna kåt.
Ja.
Alltså, my god.
Om jag fick välja så skulle jag ju åtminstone vilja ha sex 3-4 gånger i veckan.
Oj. Jag heter Amanda Koldén.
Jag heter Anna Dahlbäck.
Välkommen till Alla våra ligg.
April.
Va?
Nej, jag skojar bara.
Okej, skojar om vad då?
Ja, men alla trodde ju att det var ett aprilskämt.
Jaha,
att vi sökte nya ersättare.
Ja. Fan vad kul det hade varit om det hade varit här. Nej, vi lovar, det är inget skämt. Och sen bara, det var ett skämt.
Nej, men det är, jag vet inte hur många gånger vi skrev det på Instagram. Det är inget aprilskämt.
Det är inget skämt. Alltså, jag stör ihjäl mig på folk som skriver haha, vad kul ändå. Fiffa, alltså, man bara letar det. Nej,
så sjukt, vi har ju liksom aldrig gjort något aprilskämt typ under de här 5 åren heller. Så sjukt överdriven grej och bara plötsligt hålla på så. Nej hörni, det är sant att vi söker folk som ska ta över alla våra ligg från och med höst. Och ansökan ligger uppe på allavaraligg.se.
Ja, och man kan ansöka fram till den 19. Så man har inte jättemycket tid kvar. Men kör nu.
Jättemånga har ju frågat om man kan söka ensam. Och det kan man absolut. Men när man skickar in sitt ljudprov, då skulle i alla fall jag rekommendera att man gör det med någon.
Så att det inte blir en monolog bara.
Exakt, då är det jättekonstigt att höra hur ni kommer vara i en podcast.
Ja, verkligen.
Okej, men nu tänkte jag ta upp en grej som inte är jättekul kanske. Men som ändå duger för den här succépodden.
Och det var man är peppad.
Ja, vad kul att höra. Jag har ju min underbara mindfulness-app Headspace. Och varje morgon så har de en liten grej som heter The Wake Up. Och någon gång hade de då intervjuat folk i så här 20, 30, 40, 50, 60, 70 års åldern om vad de tyckte bäst om i sina utseenden.
Okay.
Och alla svarade så här: I've heard that. Ingen sa typ, jag tycker det här. Och alla skrattade också innan. Var de. Folk har väldigt, väldigt, väldigt svårt för att säga vad de tycker är snyggt med sig själva.
Wow, vad intressant.
Ja, och i de här tiderna när allt är så deppigt, det är jättemånga som är självmordsbenägna, då kanske man inte blir glad för att tänka, jag har snyggt hår. Men jag tänkte ändå att vi kanske kan köra en liten övning tillsammans.
Ja.
Nu så tar ni fram ett anteckningsblock, det går bra om det är digitalt. Och sen i takt med att vi säger varsin grej vi tycker är snygga med oss själva, så skriver ni också ner en punkt.
Ja, kul.
Vill du börja?
Ja, min hals.
Din hals?
Jag har aldrig hört att den är så snygg. Jag älskar den.
Du
tycker
menar,
den är perfekt.
Trots att du inte har hört det så tycker jag att den är...
Ja.
Jag håller verkligen.
Den är perfektion.
Vad kul. Det är den verkligen, Anna.
Men jag vill också bara förtydliga. Jag tycker inte att du måste liksom bekräfta.
Nej, okej.
Nej, så säg gärna ingenting. För då har jag ju fått höra det.
Förlåt.
Jag vill liksom känna det här själv.
Ingen kommentar.
Nej.
Mitt hår när jag inte är gravid.
Intressant.
Nej, men för er som tänker, vad då när du inte är gravid? Jag tycker verkligen att den här bebisen förstör lockarna.
Mina överarmar. De är inte muskliga överhuvudtaget, men jag tycker att de har hållit sin spänst väldigt bra genom åren. Jag är väldigt nöjd med dem.
Du har väldigt kul retorik i det här samtalet. De är inte spänstiga överhuvudtaget.
Nej, och det är på ett positivt.
Jag har stora ögon och det är fint.
Jag skulle jättegärna vilja säga jag håller med. Men det gör jag inte.
Nej.
Okej. Jag älskar mina tår.
Gud vad roligt. Lustigt verkligen.
Gud, det här blev så konstigt när man inte fick säga något tillbaka.
Men det är också verkligen, det är ju spännande den övningen. För ni som sitter här i ensamhet då och kanske gör det här, ni kommer inte heller få höra någon som bekräftar er.
Nej.
Alltså det är precis. Ju det man kanske vill vänja sig av med lite också. Okej, nu har du sagt tre, ska jag bara säga min sista tredje då. Mina ben. Nej, jag är inte gravid, skulle jag säga. Jag har verkligen sett såna blåa fläckar som åderbråck.
Aj då.
Men nu leker vi att jag inte är gravid.
Ja, och de kommer vara lika snygga sen.
Så är det. Jag hoppas att det kunde stärka er lite grann.
Det var, jag älskade den här leken. Och jag tyckte det var en väldigt kul insikt att folk är så jävla besatta av vad andra har sagt om en.
Det var verkligen inte en enda katte kunde säga jag tycker det här, utan alla sa någon annan har sagt det.
Fy fan vad tragiskt. Ja. Ska vi ta in veckans gäst kanske?
Ja, du ska ju gå i therapy.
Jag ska gå i terapi. Det gjorde ju du förra veckan.
Jajamän.
Hur tyckte du att det var?
Väldigt bra. Jag sa ju kaxigt innan inspelningen att jag hoppades att hon skulle möta någon trigger point så att jag började gråta. Men jag insåg kanske under inspelningen att det kanske inte var så kaxig riktigt.
Nej. Men jag tyckte det var fint. Och det kändes ju... Alltså det är ju på något sätt ett helt annat koncept än när vi poddar vanligt.
Absolut.
För att det blir så himla mycket mer... Jag var lite rädd att det skulle bli för internt. Att man inte skulle tycka att det var särskilt intressant för att så här, det här är för internt och det här är för mycket relation, bla bla bla. Men jag tyckte det var jättefint och kändes väldigt naket liksom.
Ja, och det kändes som att många relaterar. Jag har fått några meddelanden. Det var kul.
Verkligen.
Då ska vi se
hur det går för mig.
Gästen är ju Malin Drevstam igen.
Precis.
Malin Drevstam är ju vår älskling.
Verkligen.
Och hon är sexolog och psykoterapeut.
Och
det är väl viktigt kanske att poängtera att ni som skulle gå till henne eller någon i hennes yrkesroll inte skulle bli inspelade. Men jag vet inte om det underskattar er.
Eller ha liksom över 50 000 lyssnare.
Ja, precis. Ja, men jag vet inte, för det kändes ändå som att Malin var noga med att säga att det är ju inte riktigt så här det går till vanligtvis.
Nej, nej. Jag tror att man fattar det.
Ja, hoppas. Okej.
Okej, välkommen till mig, Anna.
Tack så mycket. Gud, jag älskar att gå i terapi. Det här är ju inget riktigt terapisamtal, men jag älskar att snacka med terapeuter.
Du är ändå en sexterapeut.
Ja, verkligen.
Underbart att ha någon som kommer hit och är lite glad. Oftast är det så att när jag träffar klienter så kommer de väldigt nervösa för första samtalet. De kanske också kommer med en otrolig allvarstyngd kring att nu måste vi ta tag i den här betongklumpen i mitt liv som jag har blundat för i så många, många år.
Ja, jag tycker att det brukar börja, för jag har gått en del i terapi, det brukar börja med att jag är glad av att vara där, att det känns skönt, nu tar jag mig tid att prata om mig själv, och sen så brukar det komma massa djup efter ett tag.
Ja. Ja, men jag tycker att det är jättebra, för att det är faktiskt någonting att ta sig tiden, att reflektera, det är en sällsynt förmåga bland människor idag, i min upplevelse, så att du ser ju bara genom att ge dig själv det här utrymmet att du tar dig själv på allvar. Och det är en otroligt fin signal till dig själv. Tycker jag. Vad skulle du vilja prata med sexterapeut om?
Ja, för ett antal veckor sedan så snackade vi i podden efter en upplevelse jag hade där jag började gråta efter att jag inte fick orgasm. Och jag och Marcus, min man, vi hade sex och jag fick någon tanke i huvudet medan vi låg om typ så här, jag tror att det handlade om graviditet, för jag var ganska ny liksom nygravid. Och jag blev typ nojig för jag hade foglossning, och jag blev nojig så här, kan vi göra på det här sättet, hoppas jag inte förstör min kropp. Och det gjorde att jag liksom huvudet började spinna. Jag fick svårt att koppla av. Så jag sa till Marcus, jag kommer nog inte komma. Jag känner det. Jag kommer liksom inte slappna av tillräckligt. För nu är det en massa tankar i huvudet. Kom du. Det får du gärna göra. Liksom. Och sexet var bra. Och direkt efter så började jag gråta. Och det har nog hänt några gånger att jag har gjort det.
Sen du blev gravid eller innan också?
Nej, alltså innan. Och vi har ju varit ihop 8 år. Och det har nog hänt liksom, jag vet inte, i alla fall flera, 5 gånger tror jag, när jag inte har kommit. För jag brukar ändå komma nästan varje gång. Och så har jag då försökt att fundera ut, var det för att jag inte fick orgasm eller var det för att jag inte fick orgasm men Marcus fick orgasm? Och så har vi testat att ha orgasmfritt där ingen av oss har kommit. Och då har jag inte börjat gråta.
Så om vi skulle stanna upp, eller om jag först sammanfattar vad det jag hörde säga, att du har både före och efter du blivit gravid upplevt några tillfällen där du har haft sex med Marcus men du har inte fått orgasm.
Mm.
Och han har fått orgasm.
Mm.
Med ditt godkännande, om man säger så.
Alltid.
Men du upptäcker att du efteråt har blivit ledsen.
Ja.
Ja. Är det en ledsenhet som överrumplar dig och är stark, eller är det mer någon slags tyst inre vemod, eller hur?
Nej, liksom? Det överrumplar mig. Det överrumplar. Jättemycket. Ja. Alltså jag, för så här, jag brukar inte få sån här, eller det har ju fått när jag är gravid, med såna hysteriska liksom gråtsammanbrott.
Mm.
Men det blir det verkligen vid de här tillfällena, att jag känner att det är som fysisk reaktion, som känns nästan liksom kemisk.
Okay.
Att jag blir liksom jättenere och skakig och liksom inte riktigt vet vad jag ska ta mig till, typ.
Och när uppstår det här? Om vi skulle låtsas att det här är ett scenario som vi kan spela upp på en film som går i slow motion. När är det, har det att göra med när Marcus har kommit eller inte kommit?
Ja.
Ja, så när han har kommit, är det först efter det?
Ja,
ja.
Verkligen. Alltså det är nästan så, om jag bara tar liksom det senaste exemplet, men jag tror verkligen att alla har varit typ likadana. Det är verkligen precis efter han har kommit. När jag märker att han slappnar av och är liksom tillfredsställd. Att jag blir, ja, då kommer det.
Okej, så om vi skulle försöka göra en detaljkartläggning här nu. Scenariot är, ni har sex, du upptäcker att du kommer inte kunna komma. Marcus kommer, och efter det så blir en stark fysisk sorgreaktion i dig. Så situationen är, Marcus har kommit, du blir ledsen. Vad tänker du om i den stunden, att du blir ledsen?
Jag vet inte, jag har försökt analysera det här, om det är liksom att det är den här jämlikhets, jämställdhetsgrejen.
Men vänta, om vi bromsar, för jag var nog otydlig där, Anna. Om jag hade kommit in som en reporter till dig, här ligger du och gråter, Anna. Hur kan man förstå det? Men jag vill liksom, i det ögonblicket, vad tror du far genom ditt huvud? I det ögonblicket, inte när du försöker förstå det i efterhand, utan...
Det är jättesvårt att svara på. För jag tycker att det känns så himla... jag tycker inte att det påminner om en annan ledsenhet jag kan känna, utan mer att den är fysisk. För jag tycker att så här, när jag är ledsen i andra sammanhang, då vet jag ungefär vad jag är ledsen över. Men där blir det liksom lite... Ja, jag vet inte. Jag tycker att det är svårt att säga.
Om man tittar på som far genom ditt huvud, så låter det först och främst som det låter som att, vad är det som händer? Alltså någon slags vilsenhet eller förvåning eller förvirring.
Verkligen.
Okej. Så någonting,
och att jag inte känner igen min kropp, typ.
Så tankar lite grann, eller det som far genom ditt huvud är, vad är det som händer? Och det här känner jag inte igen. Och i din kropp så är det som om den beter sig av sig själv lite grann. Den är ledsen.
Okay. Och jag försöker analysera varför jag är ledsen, varför min kropp reagerar så här. Och jag har också, samtidigt så ligger jag där och har lite dåligt samvete mot Marcus och försöker hålla igen också, för att han har ju precis fått en orgasm, och jag försöker liksom lugna honom så här, det här, du gjorde inget fel.
Och att känna dig ledsen i det ögonblicket är alltså både besvärande för dig själv och inför Marcus. Så när det här scenariot händer, Anna ligger i sängen efter att ha haft sex med Marcus, han har kommit och du blir jätteledsen, överrumplad av din ledsenhet. Om du bara skulle gå till din kropp, hur känns ledsenheten i kroppen? Är det lätt, tung, varm, kall, pirrig, dunkande, molande, energilös, energifylld?
Jag skulle nog säga att den är ganska energifylld, för att jag också blir väldigt skakig. Alltså jag känner mig liksom... Jag känner mig nästan chockad, typ. Att liksom lite så tiden stannar, och liksom jag har, ja, men lite så, ganska energifylld.
Om vi skulle titta på det här i ännu mer slow motion och så tittar vi på energifylld, lite chockad, skakar. Kommer ledsenheten sen? Även om det bara är 1 eller 2 sekunder senare?
Ja, det skulle jag nog säga.
Okej.
Ja, precis. Men verkligen så. Någon sekund. Och att chocken kommer först. Mm.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
En fråga. Har du något husdjur?
Ja.
En katt.
En katt. En katt som heter Fussi.
Okej. Nu har jag inte så stor erfarenhet av katter, men jag vet att djur som har blivit väldigt, väldigt exalterade, rädda till exempel, kan ibland skaka efteråt. Är det någonting du har lagt märke till om Pussi kan göra?
Ja, när jag tog hem honom, när jag hämtade honom för första gången, då skakade han jättemycket.
Okej.
Men jag vet inte om det var under tiden eller efteråt. Det kan vara liksom en mix. Men ja, absolut.
Om vi tänker oss en, om vi hoppar ut i vilda livet, vilda djurlivet istället, och så tänker du en flock zebror som blir jagad av ett lejon. Så när faran är över och kameran zoomar in på en zebra som stannar upp, kan du se framför dig, du kanske inte sett så många naturprogram.
Nej.
Det är verkligen någonting jag kan rekommendera er att göra. För man har sett i forskning att det är jättevärdefullt att titta på naturprogram. För det väcker en känsla av förundran i oss människor som får oss att känna oss som en del av någonting värdefullt. Så det, det var ett sidospår. Men om vi zoomar in på den här zebran som just har blivit skräckslagen av lejonet, så kommer den att skaka. Den kommer... Och den kommer frusta av sig och den kommer skaka hela kroppen för att det har skett en sån enorm upphetsning. Som det är, jag brukar kalla det för att man rätar ut nervsystemet. Som har blivit skrynkligt av upphetsningen. Och i zebrans fall är det en skräckfylld upphetsning. Men i ditt fall undrar jag om det skulle kunna vara så att det är en fysisk upphetsning som inte får något utlopp. Så du behöver bli av med den på något sätt. Till exempel genom att få en chock, skaka, men du hinner blixtsnabbt också tolka det som att det är någonting fel med den reaktionen. Och om någonting fel händer i den här sexuella situationen så gör det dig väldigt ledsen.
Ja, så kanske det.
En undran som jag... För att när man, det här... Vi kommer på ett sidospår som inte direkt har med sex att göra, men eftersom jag har lagt det på minnet så har jag ju tänkt att det finns en behandlingsmetod som heter Trauma Release Exercise.
Okay.
Och det är en doktor eller en läkare som var läkare ute i världen vid olika krigsområden. Och jag vet att han var i Mellanöstern och i Afrika vid 2 olika tillfällen. Och han var i sammanhang där det var flygattacker som han fick springa till skyddsrum och gömma sig. Och då satt han vid första tillfället så satt han och betraktade människorna i det här skyddsrummet. Vi har blivit skräckslagna, vi har satt oss i trygghet. Hur beter sig människor som just varit med om någonting väldigt, väldigt skrämmande? Och då kunde han konstatera att människorna satt och pratade lite grann med varandra som om ingenting hade hänt. Han tyckte det var lite intressant ändå hur vi kan bli skräckslagna och ändå bete oss som om ingenting har hänt. Vid ett senare tillfälle så befann han sig i ett skyddsrum tillsammans med vuxna människor och barn. Och då kunde han se att barnen som hade blivit rädda och flytt med sina föräldrar in i det här skyddsutrymmet, de sitter och skakar. Och han tänkte så här, vad intressant. Djur verkar skaka av sig rädsla. Barn verkar skaka av sig rädsla. Varför gör inte vuxna människor det?
Att de har stängt av det typ? Eller?
Precis. Hans spaning var, vi har socialiserats in i att inte visa oss rädda. För att det gör oss sårbara. Vi behöver bete oss som om vi inte blir rädda. Och då tänkte han, undra om man skulle må bra, för att alla de här anspänningarna som ändå sker blir små blockeringar i vårt nervsystem. Och undrar om vi då skulle må bra av att skaka ur oss. Och då skapar han den här trauma release exercise som han gör med bland annat krigsveteraner. Men man vet att många sexuellt traumatiserade människor också kan ha glädje av de här övningarna. De kallas för TRE, trauma release exercise.
Okay.
Och det man gör då är att man gör 7 stycken övningar som är kanske någon minut eller 2 minuter per styck. Där man tröttar ut psoasmuskeln, alltså höftböjarmuskeln. Där mycket av våra trauman låser sig. När vi blir väldigt rädda eller upphetsade så blir vårt underliv väldigt anspänt. Och han tröttar ut, man gör de här övningarna för att trötta ut. Och sen när man lägger sig ner på rygg och drar upp knäna. Så att man har fötterna i golvet och knäna ihop. Nu har jag lite svårt att visa det så här. Och så för man ihop knäna, då kommer din kropp att börja skaka. Så,
oj!
Du kommer få spasmer och ligga bara skaka och skaka. Och man kan hålla på sig hur länge som helst. Jag har själv gjort den här övningen massor med gånger. Det är jätteskönt. Också väldigt skrämmande om man inte förstår vad som ska hända. Och det är lite grann en tanke om att nu gör kroppen det den mår bra av när den har blivit väldigt skrämd. Men om du tänker på begreppet upphetsning och arousal så är ju det någonting som kan ske för att man blir skräckslagen. Men det kan också ske för att man är sexuellt upphetsad.
Just det.
Så jag tänker att din upphetsning får liksom inte något utlopp.
Nej.
Så kanske är det så att mekaniken är att den liksom den tar hand om dig själv. Din kropp tar hand om det utanför din kontroll. Men eftersom du är så oförberedd på det så tror du att det är något fel eller någonting hinner i alla fall susa igenom dig som gör att du tolkar det som någonting sorgligt eller någonting. Mm.
Men jag har lite, alltså jag tycker att det låter rimligt och så här att jag tänker ju också direkt på hur Marcus ska tolka mig när jag liksom ligger där och är skakig och ja, jag tycker att det är svårt att så här. Jag har inga problem att gråta inför Marcus, men just i den situationen så tycker jag att det känns typ... Jag kan få ett dåligt samvete av att jag ligger och mår dåligt precis när han har kommit. Men jag har lite svårt att tolka det... Alltså för att eftersom vi har testat att ha orgasmfritt, där vi båda bestämt så här, nu ska ingen av oss komma.
Just det, det sa du ju.
Och där händer inte.
Nej, och du var inne förut på en liten spaning som handlade om jämställdhet. Berätta mer.
Nej, men för jag har funderat på om det kan bero på min liksom, att jag tycker att det är så himla viktigt att det är jämställt. Och att det är någonting som jag tänker på hela tiden i vår relation. Att så här, måste liksom försöka ha en jämställd relation så mycket det bara går, och att det är någonting jag verkligen strävar efter och tycker är skitviktigt. Och också jättesvårt. Att jag tänker att det kanske är någonting som direkt kommer till mig att jag...
Åh nej, nu har jag haft ett ojämställt sex.
Nu låter jag honom ta för sig och jag får inte komma, fastän jag tycker att det är så otroligt viktigt att man får komma. Och att jag, nu är jag en av de tjejerna som liksom inte får komma i sin relation.
Om det skulle vara så att du känner att du kan inte komma, du vill ändå låta honom komma. Sen vill du inte missunna honom njutningen fullt ut genom att ta plats med dina känslor och reaktioner. Men om vi backar och så säger vi så här, tänk om du skulle i det här ögonblicket säga, gud vad händer med min kropp? Kolla, jag bara skakar. Wow, fan vad coolt, den verkar ta hand om sig själv fast att jag inte kan få gas. Så är det värsta kroppsliga reaktionen. Vad coolt Marcus, fy fan, det här är ascoolt. Hur skulle det landa i dig då utifrån någon slags rättvise jämställdhet?
Ja, alltså det hade ju varit jättemycket härligare.
Ja.
Men det känns svårt att så här, eftersom det är så himla kort stund från liksom när den här börjar skaka och chocken till att jag blir ledsen. Så det känns som att det är svårt att hindra mig själv att tänka.
Absolut. Och det är verkligen viktigt att tänka på att vi kan inte rå för att vi känner som vi känner. Men vi kan jobba väldigt mycket med hur vi tolkar det vi känner. Och då tänker jag att om det här skulle bli någonting som upprepar sig, du kanske är för trött för orgasm men du vill ändå ha sex. Om det då skulle vara så att du vid de här tillfällena säger, oj, nu hann de där skakningarna dra igång Och han hamnar i det där ledsna. Men jag undrar om det i alla fall inte är så att min kropp håller på att räta ut nervsystemet efter att det var så himla skönt. Alltså jag tänker att man kan, du kan inte tro för att du hinner bli ledsen, men genom att prata om det och försöka nyansera vad du tror hände, så kommer din hjärna kunna se allt fler förklaringsmodeller och göra att du inte halkar in på fasen, nu har jag haft ett orättvist samlag.
Eller, nu är jag ett offer.
Nu är jag ett offer, precis, utan mera gud vilken klok kropp jag har som verkar vilja balansera upp sig efter att ha varit väldigt upphetsad. Ja. För jag tror ändå när du säger de här situationerna när ni har haft orgasmfria sexstunder, då tänker jag att då har du ett mindset som redan från början är annorlunda än om intentionen var att vi båda ska få orgasm men du inte får det.
Verkligen.
Så jag tror ändå att det kan finnas spår av det här med nervsystemsreleasen som jag pratade om.
Mm.
Men att du hade ett annat, ingångsvärdet var jag vill också få orgasm. Mm. Men, vad tänker du?
Jo, men det låter väldigt
rimligt.
Eller, nej, men absolut. Det låter som att jag absolut kan råka, även fast jag inte vill, göra mig själv till ett offer liksom i de situationerna.
Mm.
Och när jag berättade om det här i podden så var det många som hörde av sig och skrev att så här, men jag själv har samma sak och jag har analyserat att det beror på ett trauma. Mm. Och det har också, även fast det är fint att folk har skrivit det, så har det gjort att jag också har tänkt att det här beror på ett trauma.
Mm, jag förstår.
Att jag börjar skaka, att det är någonting som ligger i mig. Men det vore ju väldigt skönt att veta att det här är en fysisk reaktion och att det kanske inte behöver vara något mer underliggande.
Man kan väl säga så här, alltså själva övningen heter ju trauma release exercise, alltså trauma lättnadsövning. Release, hur ska man översätta det till svenska? Frigörelse. Ja, precis. Ja. Men jag tänker att det är, oavsett om det skulle finnas någon historisk förklaring till det eller inte, så är det ändå, om man tittar på de här, alla de här Vietnamveteranerna som kan ligga flera hundra i en stor gymnastiksal och göra de här övningarna, så är det för att det ligger bortom orden. Oavsett om du har varit med om ett riktigt trauma eller inte, så verkar din kropp behöva frigöra någonting i den här stunden. Varför inte låta din kropp ta hand om det den behöver ta hand om utan att du behöver lägga någon jämställdhetsvärdering eller traumatisk erfarenhetsvärdering i det.
Mm.
För att om du hinner i ditt huvud antingen tänka, åh nej, nu har jag haft ett ojämställt, nu har jag haft ett sex på ett ojämställt sätt, eller och nej, har jag varit med om någonting som jag inte minns, så är det ju någonting som färgar din tolkning av att du känner som du känner. Om du istället tänker, gud, min kropp verkade behöva reglera någonting, vad bra att den gör det. Att du överlämnar lite klokhet och visdom till din kropp att ta hand om det den behöver ta hand om på det sätt den behöver, utan att du behöver alltid förstå vad den gör.
Stänga av hjärnan lite.
Ja, lite. Ja. Fortsätt att vara i din kropp och fortsätt låta din kropp balansera upp det den behöver. Men hur har det varit för dig i de här stunderna med Marcus då? Alltså, du säger att du inte vill besvära honom med dina känslor för att han ska få ha sin njutning.
Nej, men jag vet inte, jag tycker ofta att det sker liksom precis när han har kommit och att det till och med kan vara liksom under, alltså precis när han börjar komma. Mm. Mm. Och då vill jag ju verkligen inte, alltså eftersom jag har typ gett honom ett godkännande.
Mm.
Eller så här, kom du, liksom, jättehärligt. Och då vill jag inte på något sätt att han ska få dåligt samvete i den där stunden, eller liksom att det ska plötsligt ska, att jag ska bli ett offer helt enkelt. Det blir jävla moment 22 det här, men jag vill inte att han ska liksom behöva ta hand om mig i den där stunden, för jag vill att han ska njuta.
Och är det hans automatiska, om man ser dig ledsen för att det här har hänt, är det hans automatiska go-to då?
Ja, trösta.
Ja.
Absolut.
Och tror du att han mår dåligt av att trösta i det läget?
Nej, men jag vill inte göra honom orolig.
Och vad är det, om han säger så här, åh, vart du ledsen, vad fint att jag kan trösta dig och ta hand om dig. Vad är det som skulle göra honom orolig i det läget?
Nej, det är kanske hela med det här att jag inte vet varför jag är ledsen. Och då tänker jag att eftersom, för jag blir också orolig i den situationen, eftersom jag inte vet varifrån kommer de här känslorna, så tänker jag att han också kommer bli orolig för att han ska tänka, är något jag har gjort?
Så det låter som att jag besvärar honom gärna med en orgasmreaktion, men jag vill inte besvära honom med ledsenhet om den uteblir.
Ja, ja.
Och jag tror att du kanske har mycket större marginaler hos Marcus än vad du vågar tillåta dig att ha. Det kan ju vara så att han tycker att det är ascoolt att du bara känslomässigt reagerar hur du än reagerar. Om du kan säga, jag vet inte var den här ledsenheten kommer ifrån och jag vet inte varför min kropp skakar, men det var tydligen någonting den behövde. Det har ingenting att göra med att jag känner mig besviken.
Nej.
På dig, Marcus.
Nej. Eller
någonting låter som att du vill skona honom från någonting, eller åtminstone inte missa någon om hans njutning.
Ja. Ja, precis. Det är nog det. Jag vill inte att han ska förlora sin orgasm. Sin njutning i det hela. Och jag vill inte att han ska se mig som ett offer. Eller typ, kommer det här hända igen? Mm. Kommer vi ligga, vilket troligtvis kommer hända, och jag säger att jag inte kan få orgasm. Kommer jag då få honom att inte kunna komma för att han kommer bli orolig för att jag kommer bli ledsen? Ja.
Men om vi nu skulle spola fram lite grann, så jag minns i samtalet jag hade med Amanda förut, så handlar det om att inte spola fram tankar kring hur det är att ha sex och vara förälder. Men låt oss säga att ni har sex, ni är på väg att komma båda två, och plötsligt så vaknar en baby. Då kommer ni behöva strypa era orgasmer, eller alltså det kommer, ni har många oförlösta orgasmer framför er, tänker jag, och ni kommer kunna överleva det alldeles utmärkt.
Ja.
Och om Marcus skulle ha en orgasm som blev lite snöplig för att du han får en annan reaktion, är det hela världen?
Nej, när du säger det så där, så nej, såklart. Nej, det är klart att det inte är hela världen.
Hoppsan hejsan, det blir tydligen så här den här gången. Kan man ju kanske unna sig och tänka lite oftare. För att ju mer ni är flexibla i att det blev som det blev, desto mindre oro för framtiden skapar det. Men om du tänker, det här får inte hända igen, hur ska jag kunna förhindra att det här händer igen, vad kan jag göra annorlunda för att det inte ska hända igen, då blir det ju en slags hang-up. Ja. Kring det.
Ja, precis. Gud vad vårt sex låter omindfullt och ospontant.
Det tycker inte jag alls det. Jag tycker snarare det handlar om att du är med om någonting som gör dig brydd och förvirrad. Och nu kanske vi har spanat att det hinner visst fara massa med tankar genom ditt huvud som du inte hinner lägga märke till. Som får dig att bli ledsen och besviken över att det inte är mer okomplicerat än vad det är. Men sex är ofta ganska mycket mer komplicerat, och det kan väl få vara det. Det är inte en enkel grej som man kan, alltså även om du och Marcus skulle vara ett danspar som har tränat så sjukt mycket på att vara skickliga tillsammans och att dansa, så kan vad som helst hända. Det kan vara en blöt fläck på golvet som gör att ni halkar. Alltså det kommer alltid vara oförutsägbara saker som kommer kunna påverka ert sexliv, och ju mer ni bjuder in de oväntade händelserna som någonting som tillhör normalvariationen, desto lättare. Men om ni börjar bli stela och parera, tänk om det är blöta fläckar på golvet idag när vi ska dansa, desto svårare kommer du få orgasm framförallt.
Borde man ligga mer i riskfyllda situationer, tänker jag.
Jag tycker snarare att ni borde ligga mer i, du menar för att förbereda er för,
ja,
att
träna.
Det här påminner mig om ett jätteintressant experiment som jag såg kring barn som har växt upp i väldigt socialt belastade miljöer. På deras förskola så får de här barnen lära sig att hålla fokus trots störande omgivning. Nu får jag bilden av att det är liksom ett skrikande barnliv runt omkring ett föräldrapar som vill ha sex. Men de får i alla fall dräga ut en garnnystan i kringelikrokvägar i lekrummet, och så får alla deras förskolebarn sitta runt omkring, och så ska de gå med en potatis i en sked. Och så ska de gå och balansera på det här garnnystanet samtidigt som alla deras kompisar sitter och bankar på leksaker och allt de bara kan runt omkring. Så de tränas i att i ett kaos ändå ha fokus. För det är lite så, om man går i skolan och det är en otrygg miljö och stökig miljö, då måste man man kan inte lära sig något om man inte kan fokusera. Och det är lite, jag kommer att tänka på det nu när du sa, skulle man träna på sex i riskmiljöer? Ja, kanske det. Eller träna på att tänka, hoppsan hejsan, det blev tydligen så här idag. Det tror jag är faktiskt en ännu mer befriande inställning. Att sex som blir av är bättre än sex som är bra. Hänger du med?
Mm.
När man är småbarnsförälder behöver man kanske tänka, vi gav det i alla fall utrymme och vi gjorde vad vi kunde och det här var vad det blev just nu.
Jag har nog tänkt ganska mycket tvärtom.
Berätta.
Alltså att jag tänkte att det är viktigare att det är bra än att det blir av, och att liksom att det känns viktigt att båda har det, att det blir inte perfekt liksom, men att det ändå blir bra.
Men jag tänker ändå så här, om ni är ett par som älskar varandra så tänker jag att du njuter av att se Markus njuta och han njuter av att se dig njuta. Räcker det inte med att åtminstone en njuter ibland?
Ja.
Och då med, det kan låta ojämställt, och det är inte absolut, jag tycker verkligen att man ska sträva efter att ha skönt båda två, men ibland är kostnaden högre än belöningen. Ibland är man så himla trött och slutkörd och har sovit så dåligt och det är mjölkstockningsbröst och det är allt möjligt, men det är ändå jättehärligt att få vara nära sin partner när den njuter. Och det är här, jag vet inte om jag har pratat om det med er förut, men det är en ofantlig skillnad på gåvosex och husfridsex. Jag tycker absolut inte att man ska ha sex när man inte vill, eller sex som inte är skönt, eller sex som gör ont. Men man kan absolut ha sex som en gåva fast att man själv inte är super taggad, för att det är en kärlekshandling, för att det kommer gynna relationen, för att det är någonting jag vill ge till min partner. Precis som jag kan ge min partner nackmassage. Jag tycker inte det är skitnice att ge nackmassage, men jag älskar att se hur mycket han njuter när jag ger honom nackmassage.
Alltså fy fan vad skönt att du säger det här, för det här är någonting som jag och Amanda pratat om så många gånger, men liksom inte vetat hur vi ska formulera oss. Och alltid blivit missförstådda där folk säger, men jag vill inte ha sex när jag har ont.
Nej.
Det är faktiskt jättehemskt att ni säger så. Och det är exakt så här vi menar.
Så ni får gärna använda begreppet gåvosex, men förtydliga att det är inte husfridsex.
Nej.
För att jag tänker gåvosex är, och det här är ju baserat på att jag jobbar mycket med trygghet kopplat till sex. Och människor som känner sig trygga med varandra tenderar att ge sex som en omtankehandling också, mer än bara en kåthetshandling. Förstår du vad jag menar?
Absolut.
Och det finns något väldigt fint i det. Det är något väldigt tröstande och hållande och omtänksamt att kunna ha sex och ge sex för att man vill se sin partner må bra. Men man ska inte göra det om man själv mår dåligt. Så mer sånt sex än... Ja, man kan behöva förlita sig till den typen av sex lite mer när man är nyblivna föräldrar, om det är så att man får ett barn som kräver mycket. Men ni, både du och Amanda kanske kommer få barn som ligger och sover hela tiden, så ni har inget annat att göra än att ha sex.
Nej, man vet ju inte.
Nej,
det är det.
Så Anna, vad tar du med dig från dagens samtal, tror du?
Jag känner mig mycket lugnare. Alltså, för jag har ju som sagt tänkt jättemycket på det här. Om det kan vara något trauma och hur fan jag ska hitta det i så fall. Och liksom, det har gjort mig mycket mer orolig. Men det var väldigt skönt att bara tänka på det som att det är en kroppslig reaktion. Och att jag ska försöka verkligen att stänga bort min hjärna lite. Och att det är inte hela världen om det ändå händer.
Vi har väldigt, väldigt kloka kroppar. Och om du är i en frivillig situation där du är trygg med den du är med, låt kroppen reglera den behöver då. Den behöver då. Och är det inte via orgasm så kanske det är via skakningar. Någonting som har blivit väldigt upphetsat i dig behöver få möjlighet att slappna av. Så försök att inte övertolka vad det står för, tänker jag.
Mycket vist.
Så Anna, vi ska ju ses en gång till.
Ja.
Och jag tänkte att du skulle få göra samma sak som Amanda gjorde. Fundera lite grann på vad är det som gör att jag är den sexuella varelsen som jag är. Genom att reflektera lite grann över hur ser dina sexuella erfarenheter ut i ditt liv.
Ja, okej.
Och göra en sån här sexuell livslinje från noll till nu. där du gör touchdowns. Du försöker dra dig till minne. Så det kan vara svårt i början att minnas. Men det kan ibland vara lättare att börja. För då börjar man minnet börja associera. Och du kommer komma ihåg mer och mer. Just ja, då hände ju det. Och just ja, då såg jag det. Och sen, ja, kan du, för, om du skulle beskriva, vad är det du fått klart för att du ska göra?
Ska det vara liksom år för år, typ?
Ja, eller jag brukar, jag kan. Ja, precis. I någon slags kronologisk följd. För att se vad bygger på tidigare erfarenheter.
Ja.
Se om det är någonting du kan lägga märke till. Positiva erfarenheter, negativa erfarenheter och erfarenheter som har varit både positiva och negativa.
Just det.
Så får vi se lite om det på något sätt kan tillföra i hur du förstår att du är den du är idag.
Spännande.
Kul uppgift.
Ja. Jättekul.
Bra, då följer vi upp det nästa gång vi ses.
Tack. Ja, jag känner mig mycket lättare.
Det var jättegulligt, för du var verkligen så här, gud vad jag är rensad.
Ja, och det var perfekt, för vi spelade in här på en morgon. Mm. Så hela dagen så var jag så här, gud, jag kände mig liksom lättare i hela kroppen typ. Det är jättehärligt.
Underbart.
Mm. Ja, tack Amanda.
Tack Malin.
Tack ni som lyssnar. Hej då!
Hej!